Låt oss slå upp Efesierbrevet kapitel 1. Predikan kommer att utgå ifrån vers 17 och 18. Jag läser hela det som är ett stycke i den här utgåvan av Bibeln, folkbibeln, från vers 15 till 19. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Så lyder Herrens ord. Vi har ju långsamt gått fram genom första delen av Efesierbrevets första kapitel. Och vi har tittat på en i taget, eller några i taget, av de här ofattbara välsignelserna som vi har fått tillgång till som kristna. Vi har framförallt läst vers 3-14 i Efesierbrevet 1. Vi har läst det som en teologisk text. Vi har liksom tagit upp begrepp och tittat på dem ett i taget så gott vi kan. Men i förra predikan så tittar vi på det avsnittet, vers 3-14, som en lovprisande bön för Paulus. Och vi drog lite lärdomar om vad det innebär att vi kan be som Paulus. Och förra gången så gick vi också vidare till nästa del i kapitlet. Vi lämnade den långa lovprisningen i vers 3-14. Och vi gick in i det här nya avsnittet där Paulus börjar be för brevets mottagare. Och vi hann bara börja skrapa lite på vad det faktiskt är han ber om. Vi hann prata om mycket annat. Men vi ska titta närmare på det idag. Och jag delar upp den här predikan i tre punkter. Och så småningom ska jag förklara hur de hänger ihop. Men nu kan vi bara lägga märke till att vers 17 och 18 består av tre böner. Så det passar väldigt fint med tre punkter. Först har vi bönen om rätt kunskap om Gud. Och sen har vi bönen att förstå hoppet av Guds kallelse. Och sen har vi bönen att förstå rikedomen av Guds arvs härlighet bland de heliga. Och den första punkten är mer övergripande och den fungerar som en introduktion. Så jag kastar mig rakt in i den så hoppas jag att den fungerar som en introduktion. Så att vi förstår de andra två. Så, vi ser i vers 17 att Paulus ber att Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Och man kan tycka att det är lite överraskande eftersom Paulus precis har sagt i vers 13 att de har fått den heliga ande som ett sigill. Så när han precis har sagt några verser tidigare att de har fått den heliga ande, varför ber han att Gud ska ge dem uppenbarelsens och vishetens ande? Jo, versen fortsätter. Han säger så att ni får en rätt kunskap om honom. Lägg märke till det. Vad Paulus ber för när det gäller de kristna framför allt annat är kunskap om Gud. Han ber att de ska förstå vem Gud är. Han ber att de ska lära känna Gud. Det här är verkligen anmärkningsvärt. Gång på gång i Paulus brev till församlingarna och för all del i apostelgärningarna så kan vi se vilket hjärta hjärta han har för människorna i församlingarna. Han talar om att han vakar och ber dag och natt, ofta under tårar. Han älskar de här människorna. Han vill det bästa för de här människorna. Han känner med dem. Och han känner dem. Han vet att många är fattiga. Han vet att många lider svårt. Han vet att många är sjuka. Han känner till trasiga familjer. Inte minst de familjer som har rivits upp därför att någon har kommit till tro och blivit förskjuten av de andra, utstött. Det finns otroligt många och allvarliga problem i de här församlingarna som han skulle kunna be för. Och även om brevet inte är skrivet som ett personligt brev till en särskild mottagare utan kanske snarare tänkt att skickas runt till olika församlingar, så hade han lätt kunnat generalisera och be för saker som han vet är relevanta i alla församlingar. Men han tar inte upp några sådana behov. Ingenting. Han ber att de ska få en rätt kunskap om Gud. Han har precis gett dem teologi i vers 3-14 på en nivå som ger näsblod vid blotta anblicken. Och nu ber han att de ska få rätt kunskap. Här finns en viktig lärdom. Allt eftersom vi växer som kristna lär vi oss att stå inför livets händelser och säga: jag känner inte till den specifika anledningen till varför det här händer, men jag känner till en mer generell anledning. Den mest grundläggande anledningen att det här händer är att jag ska lära känna Gud bättre. I livets alla skeden, i glädje och sorg, i medgång och motgång, finns en unik möjlighet att lära känna Gud mer. Och samtidigt är det viktigt att se att Paulus inte talar om vilken sorts kunskap som helst. Det är inte fråga om att vi i varje skede av livet ska lära känna massa fakta om vem Gud är. Det är ofta till hjälp med fakta. Det är ofta till hjälp att läsa en bok om vem Gud är. Jag rekommenderar det. Men det är inte det Paulus pratar om här. Han fortsätter att förklara vad han menar i vers 18. Han säger: jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår. Han talar alltså inte om en teoretisk kunskap här i första hand. Han talar om att eventuellt den teoretiska kunskap som finns i våra huvuden ska bli en hjärtats kunskap. Han ber att deras hjärtans ögon ska få ljus. Det är ett fantastiskt intressant uttryck. Era hjärtans ögon ska få ljus. Han tar liksom två kroppsmetaforer, hjärta och öga. Vad betyder det? När Paulus talar om hjärtat så talar han inte i första hand om vårt känsloliv, även om det också finns där, utan snarare att det är sätet för vår vilja, våra begär, vår längtan. Så han ber att någonting ska ske med vår vilja, med vår längtan. Men vad? Hjärtans ögon. Vad menar han när han talar om ögon? I Matteus evangeliet 6:22 så talar Jesus om att ögat är kroppens lampa. Och det finns jättemycket att säga om det. Jesus menar mycket med det. Men i sammanhanget, i bergspredikan, så har han precis talat om innan att där din skatt är, där kommer ditt hjärta att vara. Och sen kommer hjärtats, kroppens öga. Jag tappade formuleringen helt och hållet. Lampa. Sen kommer avsnittet om lampan. Och sen efteråt så talar de om att man kan inte tjäna både Gud och mammon på samma gång. Hans poäng är att säga, när han säger att ögat är kroppens lampa, är att våra ögon är det instrument genom vilket vårt hjärtas längtan manifesteras. Vi har alltså en längtan i våra hjärtan och vi tittar längtar på det vi längtar efter. Vi ser något och vi längtar efter det. Så vår blick liksom avslöjar oss. Ögat är själva instrumentet genom det här, vilket det här utbytet sker. Det finns en oerhörd kraft i vad vi ser på i den här bildliga meningen. Det du fixerar din inre blick på kommer att uppfylla dig och forma dig så att du blir lik det som du fokuserar på. För 1600 år sedan berättade kyrkofadern Augustinus en liten berättelse om sin kompis som heter Alypius. Alypius var en mycket seriös kristen. Han var from. Han ville kämpa mot synden och han ville undvika världens inflytande. Och på den här tiden så i det här romerska imperiet så uppskattade folket mest av allt kanske som underhållning en rejäl gladiatorkamp. Mycket blod i sanden skulle det vara. Mycket populärt. Men Alypius, han hatade det här. Han avskydde det. Han ville hålla sig ren ifrån allt det här. Och Augustinus berättar att några av Alypius vänner, eller så kallade vänner, använde sig av vänskapligt våld och tog med honom till en gladiatorkamp. Satte honom på första parkett vid en arena som fullkomligt kokade av glädje inför den här mest monstruösa grymhet. Och det var fullt av jubel och vrål. Men Alypius, han höll sina ögon stängda och han förbjöd sitt sinne att tänka på någonting av det som ägde rum runt omkring honom. Men han kunde inte hålla för sina öron. Och så var det en man som föll i striden framför honom. Och hela arenan exploderade i ett vrål som slog honom med en sån kraft att han överväldigades av nyfikenhet och han öppnade sina ögon. Så folkets vrål gick liksom in genom öronen och tvingade upp hans ögon. Och Augustinus berättade att så snart han såg blodet så drack han in barbariet ut, säger man. Han drack in den här galenskapen och han vände sig inte bort. Mycket dramatiskt. Hans ögon var som fastnaglade och han sög in galenskap. Och utan att vara medveten av vad som hände med honom fann han glädje i denna mordiska match. Han var berusad av blodtörstig njutning. Och nu var han inte längre samma person som han hade varit när han kom in på arenan. Han tog galenskapen med sig hem och den tvingade honom att återvända till arenan. Och poängen med den här ganska tragiska berättelsen är att det som du ser på, det som jag ser på, det förändrar oss, det formar oss. Det etsas in i vår själ. Så vad det än är som du vänder din blick mot så kommer det att forma dig till sin avbild. Så frågan är ditt öga, ditt hjärtas öga, är det friskt så att hela kroppen får ljus? Som Jesus säger. Eller är det sjukt så att hela din kropp ligger i mörker? Paulus ber att ditt hjärtas öga ska få ljus. Så att du lär känna Gud. Så att du längtar efter Gud. Så att du strävar efter Gud. Så att du blir uppfylld av Gud. Och så att du blir lik Gud. Så att du inte ska behöva vackla av Satans frestelser efter pengar eller trygghet. Han ber att ditt hjärta ska få ljus, ditt hjärtas öga ska få ljus. Så att det som du vet om Gud på en teoretisk nivå, att så att han är oändlig i alla fullkomligheter, som vi säger i vår trosbekännelse. Att han älskar dig med evig kärlek. Att han är oändlig och fullkomlig i sin vishet, i sin makt och rättfärdighet och ära. Att Paulus ber att du ska förstå de här sakerna på djupast tänkbara nivå, så att det formar din längtan. Vänner, det här är det mest grundläggande behov vi har. Att lära känna honom bättre. Alla själsliga problem som vi har. Ja, grovt uttryckt. Jag känner att jag behöver kvalificera en massa, men jag struntar i det. Alla själsliga problem vi har, grovt uttryckt. All oro går tillbaka till att du på djupet inte har förstått vem Gud är. Du kanske har en teoretisk kunskap om att Gud är fullkomligt god. Att han är oändligt vis. Men den kunskapen har liksom inte letat sig in i ditt hjärta. Och så i ditt hjärta är du orolig. Och jag är det. Men om vi verkligen förstod i djupet av vårt hjärta att han vet bäst. Han vet allt. Han inte bara känner till allt som sker. Han har skapat varje liten atom. Han har liksom uttömmande kunskap om allt. Han har satt allt i rörelse. Han uppehåller allt. Och allt som sker, sker enligt hans plan som han har lagt fast innan jordens grund blev lagd. Han vet allt. Han vet vad som är bäst för mig och för dig. Och inte bara vet allt. Han har all makt. Och inte bara all makt. Han är oändligt god. Han är för dig som är i Kristus. Om du vet att han har all makt, att han är oändligt god, att han vill dig väl. Varför, vänner, varför skulle vi vara oroliga? Han som har störst muskler i hela världen. Han säger att du ska inte göra dig några bekymmer. För han har omsorg om dig. Men du har inte förstått det innerst inne. Och därför oroar du dig. Så vad vi tror om Gud, vem Gud är, det påverkar hela våra liv. En av de texter som har format mig allra mest. Jag önskar att jag kunde nästan säga något annat, för det är en så märklig text. Men man bestämmer ju inte sånt, eller hur? En av de texter som har format mig allra mest är en märklig text i Jesaja 46, 1-4. Vi kan väl slå upp den. Du har säkert hört mig prata om den förut, för det är en sån jätteviktig text för mig. Jesaja 46, de första fyra verserna där. För jag växte upp med en bild av Gud som är väldigt främmande för Bibeln. Den Gud som jag växte upp med är snäll och god, men väldigt liten. Han liknade väldigt mycket, och det var kanske inte en tillfällighet, för jag spelade fotboll varje dag. Och min Gud liknade väldigt mycket en fotbollstränare som stod vid sidlinjen och ropade ut instruktioner till spelarna som var ute på planerna som kämpade den verkliga kampen. Så även om han var mäktig och även om han var god, så var han på något sätt förhindrad genom massa regler som han hade satt upp. Så att ytterst sett så var det upp till oss på planen att föra Guds rike framåt. Djupt destruktivt. Djupt destruktivt. Och så stötte jag på den här märkliga texten i Jesaja 46. Det står Bel är en av de babyloniska högsta gudarna. Marduk, alltså skaparguden. Bel. Så det är en stor kille i den babyloniska gudaskaran där. Bel sjunker ner. Nebo, det var den gudens son. Han var profetians gud och vishetens gud. Han hade en massa titlar. Så vi har den högsta guden i den babyloniska skaran. Och så har vi hans son. Det är ju intressant par där. Bel sjunker ner. Nebo måste böja sig. Deras bilder läggs på djur och boskap. De som ni bar på är en belastning. En börda för den trötte. Tillsammans sjunker de ihop och böjer sig. De kan inte rädda bördan. De måste själva gå i fångenskap. Så det är en bild som beskriver avgudabilder. Som kanske lastas upp på vagnar, tänker jag mig. Kanske är det så att det är en stad som invaderas. Kanske är det när Babylon går under. När kaldéerna måste fly. Så de här avgudabilderna lastas upp på vagnar. Man måste snabbt packa ihop alla tillhörigheter och fly ut ur staden. Så man lägger upp gudabilderna på vagnen och så rullar man iväg. Men gudabilderna är en belastning och en börda, står det. Och plötsligt kanske vagnen kör över en sten. Den hoppar till. Och gudabilden, den ståtliga trästatyn, är på väg att falla ner i vägdammet. Ni ser dramatiken här. Så vad gör man då när ens gud är på väg att falla ner i vägdammet? Ja, man räddar honom. Man slänger sig raklång i vägdammet och tar emot honom så att han inte blir besudlad av vägen. Man måste fånga honom. Det var den gud som jag trodde på. Så en gud som måste räddas hela tiden. Men det är inte den gud som Bibeln beskriver. Det är en avgud. En avgud som inte kan rädda någon. Det är en patetisk träbild. Hör här. Vers 3. Så hör på mig, ni av Jakobs folk. Alla ni som är kvar av Israels folk. Ni av Jakobs hus. Alla ni som är kvar av Israels folk. Ni, hör här. Ni som har varit lagda på mig. Från moderlivet. Burna av mig. Ända från modersskötet. Jag är densamme tills ni blir gamla. Och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut. Och jag kommer att lyfta. Jag kommer att bära. Jag kommer att rädda er. Den första guden kan vara hur snäll som helst. Han kan vara som en välmenande gammal morfar. Men så fort det stormar går morfars rygg av. Och det är upp till dig att rädda dig själv. Det är en gud som lämnar hela världen på dina axlar. Han kanske ger dig godis ibland, men det är allt du får. Du får frälsa dig själv. Det här är ateistens gud. Men det är också många kristna som i praktiken lever som ateister. Som har en gud som inte tål att kasta sig på. Utan som måste hjälpa sig själva. Men den andra guden, det är Bibelns gud. Han har burit oss ända sedan vi låg i mammas mage. Han är densamme, det står så. Han förändras aldrig. Han tröttnar aldrig. Han ska bära oss ända tills vi blir grå. Och vänner, han slutar inte bära där. Han bär oss hela vägen. Han har gjort det förut, han säger det. Och han ska göra det igen. Så varför ska vi oroa oss? Han har omsorg om oss. Så se inte till pengar. För pengar kan inte rädda dig. Se inte till din egen förmåga. För din egen förmåga kan inte, eller din vishet, eller din egen kraft. Se till honom. Paulus ber att vårt hjärtas öga ska få ljus så att vi på djupet förstår vem han är. Så att vi längtar, alltså, för hör ni vänner, så att det formar våra liv. Så att vi längtar efter honom. Mer än pengar, mer än njutning. För han är vår njutning. Han är vår glädje. Så se till honom och låt honom uppfylla dig. Och låt ditt hjärta liksom uppfyllas av honom och låt det förvandlas av honom. Så Paulus bön här om en rätt kunskap, det är en övergripande bön. Det fungerar som en introduktion. Och sen går han vidare och ber för tre specifika områden som har med kunskap att göra. Han ber att deras hjärtans ögon ska få ljus så att de kan förstå tre saker. Och i den grekiska texten så är de jättefint ordnade. De uppställas som tre punkter. Det börjar med vilket, ordet vilket. De ska förstå för det första vilket hopp han har kallat dem till. Och för det andra vilken rikedomen är i hans arvs härlighet bland de heliga. Och för det tredje vilken väldig storhet hans kraft är i oss som tror. Och jag hinner bara gå igenom de två första, eller bara gå igenom, jag hinner bara kommentera de två första. Och den tredje tar vi i en egen predikan nästa gång. Så, nu går vi in i punkt nummer två. Det är alltså som en underpunkt här. Bönen att förstå hoppet av Guds kallelse. Här är översättningen, tycker jag. Jag tycker det här är den bästa, den nyaste folkbibeln. I den här texten så är det den bästa översättningen. Men översättningen har fått offra för mycket för att bli liksom läsbar. Paulus använder för många substantiv på grekiska för att det ska bli en bra mening på svenska. Så då måste man liksom formulera om det så att det fungerar på svenska. Och då förlorar man lite innebörd här som är tyvärr lite för viktig här. Vi måste se att först och främst ber han att vi ska förstå hoppet. Det är själva huvudordet, hoppet. Men det är inte ett hopp som Gud har kallat oss till, som det står. Det är ett hopp som kommer av Guds kallelse. Ordagrant står det Guds kallelses hopp. Och kallelsen är ett genitiv. Hoppet kommer av kallelsen. Så det är inte någonting som han har... Så här. Han har inte kallat oss att göra någonting här. Att tänka någonting eller att känna någonting. Det här är ett hopp som kommer som en konsekvens av någonting som han redan har gjort med oss. Där har vi det. Han har kallat oss. Och när Paulus talar om kallelse så menar han någonting alldeles särskilt. Vi läste om det i Efesierbrevet 4 alldeles nyss. Du tänkte säkert inte på det. Jag tänkte på det för att jag visste att jag skulle prata om det. Men kallelsen fanns där. Du kan gå tillbaka och leta på ordet kallelse och se hur det fungerar i det sammanhanget. Jag kommenterar inte det nu. Det är när Gud kallar oss ut ur mörkret och in i sitt underbara ljus. Det är när Gud genom den helige ande tar bort våra hjärtan av sten och sätter in ett hjärta av kött. Så att vi vill ha med honom att göra. Så att vi längtar efter honom. Så att vi söker honom. Det är när han genom anden vänder oss till sig själv. Och för oss ut ur vårt tillstånd av synd och död. Till nåd och frälsning i Jesus Kristus. Vänner, vi var andligt blinda. Det spelar ingen roll hur många gudstjänster vi gick på. Det spelar ingen roll hur kraftfullt vi fick Kristus framställd för våra ögon. För vi kunde inte se. Vi kände honom inte och vi sökte honom inte. Så säger Bibeln. Förrän den dag han kallade oss. Titta Galaterbrevet. Precis före Efesierbrevet. Bläddra till första kapitlet. Galaterbrevet 1. Vers 13. Sidan 17:32. Paulus berättar ju, ni har ju hört hur jag betedde mig förr inom judendomen. Hur våldsamt jag förföljde Guds församlingar och försökte utrota den. Jag gick längre i judendomen än många jämnåriga i mitt folk. Och ivrade än mer fantastiskt för mina fäders stadgar. Så var Paulus tidigare. Men, vers 15, han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Eller gå till första Korinthierbrevet. Det är fortfarande lite tidigare här. Första Korinthierbrevet kapitel 1. Vi börjar vers 21. När världen, första Korinthierbrevet 1, vers 21. När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Så världen känner honom inte, men Gud gjorde någonting så att de som tror ska bli frälsta. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och som inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska bli som det står skrivet: den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Paulus beskriver någonting som är omöjligt. Judarna kan inte tro på det som är en stötesten. Och grekerna kan inte tro på det som är en dårskap. Men här har vi några som ser att Kristus är Guds kraft och Guds vishet. Och vad är skillnaden mellan de som kan och inte kan tro? Är att de som kan tro är mer intelligenta än de andra? Är att de var mer moraliskt fullkomliga? Att de hade gjort förtjänt av det på något sätt? Nej, nej, nej. Nej! Den enda skillnaden hade med Guds kallelse att göra. För att ingen ska kunna berömma sig. Ingen ska kunna peka på sina egna meriter. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. För allt handlar om vad han har gjort. Det är hans kallelse. Hans nåd, hans kraft, hans vishet. Så vad innebär det då när Paulus talar om hoppet som kommer av Guds kallelse? Hoppet är vissheten att det verkligen är sant. Vissheten att jag är kallad. Inte för någonting som jag själv har gjort, utan enligt Guds eviga beslut. Vissheten att jag kan säga som Paulus att han utvalde mig redan i moderlivet och kallade mig genom sin nåd. Hoppet är vissheten, övertygelsen att jag inte längre är död i mina överträdelser, utan att han verkligen har gett mig nytt liv. Att han verkligen har fört mig ut i mörkret och in i sitt underbara ljus. Att den stora sjukdomen som är synden har blivit botad. Att den stora skulden som är synden har blivit betald. Vänner, ingen får missa poängen här. Det är en enkel poäng. Det är ett hopp som kommer av Guds kallelse. Det är inte ett hopp som kommer av vad du har gjort eller någonting som du förväntas producera. Det kommer av vad han har gjort. Det finns ett fullbordat faktum som gör någonting monumentalt med dig. Därför kan du hoppas. Det finns kristna ledare som ger usla råd till människor som kämpar med frågan om de verkligen är frälsta. Om de verkligen är förlåtna, om Gud verkligen älskar dem. De kan säga så här: gå ut, gå till en särskild plats, kanske utomhus, och säg till Gud: Gud, om jag aldrig har tagit emot dig som Herre och frälsare förut, så gör jag det nu. Och sen, kan de säga, sen ska du lägga en sten där, eller du ska skriva någonting i din bibel, eller du ska köra ner en pinne i marken, och du ska liksom skriva ner datumet att den platsen, det datumet, det var då jag verkligen gav mig själv till Gud. Och så när du blir orolig igen, så kan du gå ut och titta på stenen eller pinnen. Och så kan du tänka: jag gav mig ju till Kristus precis här. Det är ett uselt råd. Det är ett uselt råd. Det är skräp. Jag är frestad att använda starkare ord, men då kommer du bara bli förvirrad av att jag använder så starka ord. Det är uselt. Vad de säger är att om du vill veta om Gud älskar dig, så ska du minnas vad du har gjort. Det är helt bakvänt. Hur kan du veta att du verkligen gjorde helt rätt då, när du satt där du la din sten sen? Hur kan du veta att du var helt uppriktig den där dagen, när du var 14 år och inte visste någonting om livet? Vad Paulus säger här är att om du vill ha hopp, om du vill ha visshet, om du vill veta att Gud älskar dig, så ska du påminna dig om att din frälsning beror på hans kallelse. Titta inte på dig själv, titta på honom. Frågan är inte vad du har gjort en gång i tiden. Frågan är vad du vill just nu. Frågan är inte så mycket om du tror på Gud, utan om du tror på Bibelns Gud. Om du vill ha med honom att göra, även om det kostar dig allt. Vill du det? Ser du synden i ditt liv? Vill du kämpa mot synden i ditt liv? Längtar du efter att få lära känna honom mer? Längtar du efter att få leva med honom? Att få höra hans röst i hans ord? Jag frågar inte hur det går. Jag frågar: vill du? Vill du tro på honom? Lägg märke till det. Frågan är inte så hur mycket hur det går. Det är för att alla kristna tycker att det går dåligt. Alla kristna har sina sorters tvivel. Alla har sina sorters motgångar. Alla har sina problem och sina synder som de kämpar mot. Och det verkar vara så att ju mognare de blir som kristna, desto mer bekymrade över synden verkar de bli. Frågan är inte hur går det? För om du säger det går bra, så är det nästan skäl att misstänka. Vänta. Frågan är: vad vill du? Har du den heliga ande inom dig som strävar, som sträcker sig mot Bibelns Gud, ingen avgud, mot Bibelns Gud, och ropar: Abba, Fader, jag vill. Han säger i Jesaja 65, första versen: jag lät mig sökas av dem som inte frågade efter mig. Jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Till ett folk som inte åkallade mitt namn sa jag: här är jag, här är jag. Det är inte du som har sökt reda på honom. Han lät sig bli funnen medan du inte sökte honom. Om du söker honom nu, så är det för att anden är verksam i ditt hjärta. Så se inte till dig själv. Se till honom. Där har du ditt hopp. Punkt nummer 3. Paulus bön att de ska förstå rikedomen i hans arvs härlighet. Det är en ordagrann översättning som jag har gjort. Och det är återigen jättestora ord som är staplade på varandra. Han ber att vi ska förstå vilken rikedom det finns i hans arvs härlighet. Och faktum är att det är svårt att förstå vad Paulus egentligen menar. Han menar att vi som kristna är Guds arv. Vi talar om det här när vi gick igenom vers 14. Det står att vi är hans egendom. Så är vi hans arv? Är vi någonting som han ser på och gläds? Eller är han vårt arv? Det är svårt att veta i texten här. Och det är, läser man kommentarer och så där, så debatterar de fram och tillbaka. Men för båda läsningarna passar in i sammanhanget. Båda finns hos Paulus på andra ställen. Men för predikans del så spelar inte det någon roll. Det är för att båda är sant. Det är som höga visan säger. Min älskade är min. Och jag är hans. I andra Moseboken 28 står det hur översteprästen Aaron skulle klä sig. När han skulle gå in i det allra heligaste inför Guds härlighet skulle han ha en efod. Vi vet inte exakt vad det är. Det verkar vara någon sorts klädstycke som skulle hänga över axlarna. Och den här efoden skulle prydas med juveler, en på varje axel. På ena axeln skulle 6 av Israels stammar ristas in. På den andra skulle de andra sex ristas in. Och dessutom skulle han ha en bröstsköld. En sköld över hans hjärta. Som skulle vara prydd av 12 ädelstenar. Varje sten med namnet på Israels 12 stammar. Så när Aaron kommer inför Guds härlighet, så gör han det inte tomhänt. Han bar folket på sina axlar. Och han bar folket på sitt hjärta. Och det är förstås en bild av hur Jesus Kristus, Guds evige son, träder fram inför Fadern. Han kommer inte tomhänt. Så låt oss se nu rikedomen i den här bilden. Jesus träder fram inför Fadern med juveler på sitt hjärta, inristade med namn på hans folk, de som tillhör honom. Han kommer inte inför Fadern med sorg eller med vrede eller med en sorts underdånighet. Han kommer med ofattbar kärlek och godhet och omsorg. Och när Fadern ser Kristus liksom med sin bröstplåt, så ser han hänförande skönhet. Här finns det kärlek bortom beskrivning. Och det här knyter an till vårt djupaste behov. Behovet att bli sedd och bekräftad och älskad. För vi vill så gärna rädda oss själva. Vi söker vår bekräftelse i usla brunnar. Vi tänker ut planer hur vi ska bli rika. Eller hur vi ska göra det ena eller det andra för att det ska gå bra för oss. Vi tänker att om jag bara kan få det här jobbet. Eller om jag bara kan få den här livspartnern som jag längtar efter. Eller om mitt barn bara kunde klara av det här så kommer allt att bli bra. Allt ska bli bra. Allt ska bli bra. Och sen oroar vi oss. När vi inte vet vad vi ska göra. Men djupast sett, återigen. Djupast sett behöver vi förstå innebörden i orden. Herren är min herde. Mig ska inte fattas. Vi behöver ju förstå att även om jag får de här pengarna som jag längtar efter. Även om jag får den här livspartnern som jag längtar efter. Eller även om det går bra för mina barn så som jag längtar efter. Så kommer inte det att ta hand om oss. Det kommer inte att lösa någonting åt oss. Det enda som kan ta hand om oss är, vänner, det enda som kan bära oss är Gud. Är Gud. Det är från honom vi får allt det goda. Jag har en illustration till. Orkar ni en liten stund till? Jag har gått nästan en trekvart här. Jag kör på. Jag tror att det kommer att vara värt det. Jag själv tycker att det är en väldigt bra illustration. Alltså att förstå rikedomen i hans arvs härlighet, som vi talar om här, är att förstå att när jag har Gud har jag allt jag behöver. Det är poängen med den tredje punkten. I Gud har jag allt jag behöver. Jag behöver inget annat, för jag har redan allt. Och allt annat i jämförelse är tomhet. Och det är när vi glömmer rikedomen i hans härlighet, i hans arvs härlighet, som vi upptäcker att vi har fullt upp med att jaga av gudar. Det finns en sån märklig detalj som du har hört säkert, jag är säker på det, många gånger i berättelsen om Jakob och Esau, tvillingarna. Esau föddes först. Och därför var det hans rätt att ärva hela egendomen. Så var det. Den äldste sonen hade förstfödslorätten och fick i princip hela egendomen. Och det var för att egendomen skulle bevaras intakt genom generationerna och inte delas upp i varje generationsskifte. Så Esau skulle få allt och Jakob som höll honom i hälen skulle nästan inte få någonting. Men Esau var en man som trivdes i vildmarken, han var en jägare. Och en gång hade han varit ute länge, han kom hem alldeles utsvulten. Ni kan berätta sen, vi har precis läst den med våra barn. Slå mig varje gång. Och Jakob, han var mammas pojke, han var hemma, han hade precis lagat soppa. Och Esau kom hem och tyckte att den där soppan såg väldigt god ut. Och han sa, låt mig äta av soppan, för jag är helt utmattad. Och Jakob, han var lurig. Han började direkt att förhandla. Och han sa, sälj då din förstfödslorätt till mig. Och man kan tycka, vad är det här? Vilket pris på soppan. Men Esau svarar, jag håller ju på att dö. Vad ska jag då med förstfödslorätten till? Så Esau sålde sin förstfödslorätt för en skål soppa. Och vi som läser den här berättelsen, vi tycker ju att det här är ju så obeskrivligt dumt och kortsiktigt. Och kanske reflekterar vi inte över det faktum att vi gör samma sak. I Kristus har vi all förstfödslorätt. Vi är Guds söner. Det är inte en tillfällighet att det står söner. Alla, män och kvinnor, är Guds söner. Även kvinnorna förs upp till en position av en son som ska få ärva. Alla är samma. Guds söner. Vi har allt vi behöver. Allt är vårt. Allt tillhör honom och allt ska vi få ärva. Allt, vi är barn till den högste. Han regerar över oss. Han skyddar oss. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Och ändå, vänner, vi har allt och ändå vänder vi oss bort från den rikedomen för att få en sorts omedelbar tillfredsställelse av det som vi önskar för tillfället. Det är som att vi tittar på en skål soppa och så säger vi, allt det här förslå födselrätten, vad är det värt om jag inte får det här jobbet? Om inte mitt barn klarar sig. Vad ska jag då med förstfödslorätten till? Alltså vi glömmer vilken ofattbar rikedom vi har. Och så ger vi oss själva till synd som förgiftar oss. Vänner, vägen är smal. Så är det. Och vi lever i hoppet på det vi inte ser. Men låt oss be med Paulus att den helige ande ska ge oss ljus till våra hjärtans ögon så att vi kan se vem Gud är. Så att vi längtar efter honom och så att vi vill lära känna honom mer. Så att vi förstår vilket hopp som kommer ur hans kallelse. Och så att vi ser att allt vi har vi för att han har gett oss det. Och att i honom har vi allt vi någonsin behöver. Allt vi någonsin behöver. Låt oss be. Ja, himmelske fader. Efter att vi har tittat på en text som innehåller en bön om kunskap. Vad kan vi annat göra än att be om kunskap? Fader, vi ber om den helige andes verksamhet i var och en som hör detta. I alla som sitter här inne. Vi ber att det vi tänker oss veta om Gud, det som är rätt och sant, det som är bibliskt, vi ber att det skulle leta sig in i vårt hjärta och forma våra liv. Vi ber att vi skulle få kraft att stå emot frestelser och begär som för oss vilse. Öppna våra ögon så att vi ser rikedomen och härligheten vi har i dig. Och gör oss glada och tillfredsställda i den du är. I Jesu Kristi namn. Amen.